Så, då hälsar vi också alla er som lyssnar via internet välkomna. Och vi ska börja med att be. Och sen ska vi be oss till andra Petrusbrevets tredje kapitel. Så ni kan redan börja att bläddra, alternativt klicka. För att komma till andra Petrus. Och då det tredje kapitlet. Och vi ska börja i vers 3 och läsa ända fram till 15. Men här vi ber för de här tankarna som vi delar. Och vi ber att de skulle vara livgivande. Vi ber att de skulle vara tilltalande, uppbyggande, uppmuntrande, förvandlande på alla sätt, Jesus. Och det är ditt ord. Inte människors åsikter om dig, det är ditt ord, och vi ber att det skulle gå rakt in i våra hjärtan. I ditt namn, amen. Okej, så andra Petrus, tredje kapitlet och början i vers 3. Framförallt ska ni veta att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er. Och frågar, hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det varit från världens begynnelse. De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparad åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som 1000 år och 1000 år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte som en del menar. När han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv. Och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva? Medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord, rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. Därför, mina älskade, eftersom vi väntar på detta, gör allt för att leva i fri, rena, oförvitliga inför honom. Och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så att också vår älskade broder Paulus skriver till er enligt den vishet som han har fått. När jag var iväg så vid något tillfälle så delade jag eller undervisade om profetia. Och det ska vi inte tala om nu direkt, men vi ska tala om det indirekt. Och många menar att tala om Jesu andra tillkommelse, det är någonting som man hörde även i min livstid. Om man går tillbaks, inte så jättelångt tillbaks, så hörde man det väldigt mycket runt om i kyrkorna. Men det hör man knappast ingenting om alls idag. Och argumenten är många för att inte tala om Jesu återkomst och att inte tala om profetia och så vidare. Några av argumenten är att det är förvirrande. Vi kan inte förstå de sakerna. Andra argument är att det är splittrande eftersom vi inte har samma syn på det ibland. Så det är kontroversiellt, liksom det är ett ämne som är lite för svårt, lite för tungt, vi bryr oss inte om det. Och många tycker också att det är orelevant, liksom. Så då, och, ja, han kommer väl, det är väl okej med det. Men till och med menar en del att det är oansvarigt, därför att man menar att om man skulle lägga vikten på hans andra tillkommelse, då slutar man att göra det som är bra i denna tidsålder och sitter bara och väntar på att han ska komma tillbaks. Så det är lite olika läror som vi stöter på och som gör att förkunnelsen om andra tillkommelsen är faktiskt ganska ovanlig numera. Och det finns många olika läror om att riket redan finns ibland oss nu. Och det finns vad jag kallar för mjuka varianter och det finns hårda varianter. De mjuka varianterna säger liksom att vi ska vara väldigt socialt engagerade och det är helt okej, men det är inte det som är evangelium, det är allt jag säger. Och evangelium handlar om att människor ska bli frälsta och komma till himlen, komma till Gud. Och det är den här lite mjukare varianten, sen finns det de här hårda varianterna där man ska be och ta över regeringarna och alla ledande positioner ska tillsättas av kristna och så vidare. Och så småningom så tar vi över världen och säger Jesus, nu är vi klara, varsågod och kom och sätt dig på tronen. Bibeln säger tydligt att ondskan tilltar allt mer i världen. Och vi kan inte överlag förvänta oss att det ska bli en bättre värld, utan helt enkelt församlingen tas bort ur den här världen och Jesus kommer så småningom tillbaks. Det betyder inte att vi ska vara passiva. Det betyder inte att vi inte kan se väckelse lokalt och att kyrkor kan vara brinnande och individer leva för Herren. Absolut, missförstår man inte. Men bara som helhet så är det inte vår uppgift att introducera Guds rike. Vår uppgift är att bygga hans församling. 27, kanske 28% av Bibeln var profetisk när den skrevs. Mycket av det har uppfyllts. Det är en av de anledningarna till att Bibeln är ett unikt dokument, annorlunda än alla andra skrifter där ute, inklusive de religiösa. Och mycket har uppfyllts, men en del har inte uppfyllts. Uppenbarligen så talas det om hur Jesus ska komma en andra gång. Vi väntar på detta. Och Bibeln är mycket rik i sin beskrivning av detta. Och vi tror att det ska hända. I andra Petrus 1:19, alltså samma bok, men strax innan, så står det att det profetiska ordet ger hopp. Och varför ger det hopp? Jo, därför att när vi studerar skriften och ser hur allting kommer att sluta, så ser vi en sak som är väldigt uppmuntrande. Och det är nämligen att vi är på den vinnande sidan. Ja! Och vem vill inte vara på den vinnande sidan? Så även då vi kanske upplever, kommer att uppleva svårigheter som leder fram till detta och så vidare, så har vi ett enormt hopp i att han har segrat. Är vi med honom, då vet vi också att vi är på den vinnande sidan. Men Petrus skriver här, och vi läste det alldeles nyss, att i den sista tiden så kommer det människor som kommer att håna den här läran om att Jesus ska komma åter. Det är det som jag ska tala om den här söndagen. Den sista tidens hånare. Det vill säga människor som hånar oss för vad vi tror på. Och då i synnerhet att vi tror på att Jesus verkligen ska återvända till denna jord fysiskt. De människor som han skriver om här, de är med största sannolikhet det som i kyrkohistorien har kommit att kallas för gnostiker. Och en gnostiker, det är alltså, det kommer av det grekiska ordet att veta. Så det är alltså personer som vet eller som har kunskap. Och då talar vi inte om att de har studerat Bibeln och skriften och är liksom väldigt kunniga. Utan de har en uppenbarelsekunskap som går utöver alla andras. Så de var gnostiker, en sån här mystisk kunskap som de förmedlade. Och en av de saker som gnostikerna trodde på, för de var väldigt influerade av grekisk filosofi, och en av de sakerna de trodde på, det var att det fysiska och det materiella, det är egentligen av ondo, medan det som är andligt och immateriellt, det är av godo. Så man gjorde en väldigt distinkt skillnad mellan det kroppsliga och det andliga. Och eftersom Bibeln säger att Jesus är Gud i köttet, Gud blev en människa, Jesus Kristus, Och han har en uppståndelsekropp, och i den uppståndelsekroppen så ska han komma tillbaks till denna värld. Alltså en fysisk Jesus, och han ska sätta upp ett fysiskt rike. Och det betyder att de här sakerna var någonting som inte riktigt stämde överens med det gnostiska tänkandet. De levde liksom ovanför den här mänskliga och materiella världen. Men när vi läser i första Mosebok 1 och vers 31. Första Mosebok 1:31, så står det att allt det som Gud skapade var vad? Gott. Mycket bra. Och han talar om den materiella världen. Så det betyder att den här världen är förvisso fallen. Så vi ska inte fästa oss vid den på ett felaktigt sätt. Men den är inte ond i sig själv. Det fysiska är inte ond. Tvärtom. Gud har skapat den fysiska världen. Och den har fallet och den ska återupprättas. Så vi kommer inte att övergå från en fysisk materiell värld till en andlig värld där det materiella så att säga inte finns, utan det är bara ett återupprättande av den. Och när vi tittar på den här boken, alltså andra Petrus, så ser vi i första kapitlet att det står att vi ska, eller det står om de kristna att vi ska växa upp. Därför att om vi växer upp i vår tro, då blir vi inte föremål för de här gnostikernas falska lära. Vi kan urskilja vad som är rätt och fel och så vidare. Och sen ser vi i det andra kapitlet att han beskriver de här lärarnas egenskaper. Vad har de för karaktärsdrag? Och sen när vi kommer till det tredje kapitlet som vi nyss läste, så ser vi att deras lära beskrivs. Och här har vi en liten uppdelning av boken. Att de första verserna här, 3 och 4, så ser vi deras villolära. Och vad är den här läran? Jo, det står att framför allt ska ni veta. Det vill säga att det här är någonting väldigt säkert. Det är många saker vi kan säga, men detta ska ni veta. Att i de sista dagarna, vad innebär de sista dagarna? Han talar om dem ibland från kyrkans instiftande till kyrkans upptagande. Men vi vet att ju längre fram som tiden går, ju intensivare blir detta. Och då står det att människorna kommer som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er. Och de ställer frågan i vers 4, hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det varit från världens begynnelse. Så han säger helt enkelt att läran om den andra tillkommelsen kommer att komma under attack. Och de kommer att säga att hur går det med det här löftet egentligen? Och man säger det här är någonting väldigt, väldigt sant. Ni kan räkna med att det blir så, det som man brukar säga som ett brev på posten. Jag vet inte om det uttrycket längre har någon betydelse, för breven är inte så säkra på posten längre, om jag har förstått det rätt. Men förr brukade man säga att det är säkert som ett brev på posten. Men de kommer att förtala er och de kommer att håna er. Och jag tänkte på det här att förtala och håna, det är någonting som människor gör ofta i brist på att man har argument. Ni vet liksom så här att människor har ingenting att säga. Man ser det i den politiska världen, man ser det i debatterna. Liksom, människor har ingenting att säga. Man höjer bara rösten. Men sen börjar man ofta att håna och förtala och förlöjliga. Och det är det han säger att de här människorna kommer att göra. De har en falsk lära och de kommer att attackera den kristna tron i allmänhet, men i synnerhet läran om Jesu andra tillkommelse. I samma versar så ser vi också inte bara vilken lära som de kommer att föra in, men vi ser också deras motiv för att göra det. Och när ni ser i vers 3 där, så står det att de drivs av sina egna begär. Och vad betyder det? Det betyder att det här är människor som lever i köttet. Och om jag lever i köttet och jag inte lever för Gud, vad är den första läran som jag vill attackera? Jo, naturligtvis är det läran om hans andra tillkommelse. För då kommer jag att stå inför den levande guden och jag kommer att vara ansvarig. Så den läran vill jag absolut inte höra någonting om. Sen ser vi här i vers 4, den första delen, att, eller i den andra delen menar jag, de säger att ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det varit från världens begynnelse. Som andra ord, man har ett slags cirkelresonemang. Man tittar på världen och säger att ja, den ser ut ungefär som den alltid har gjort. Och hur ska vi då veta att han kommer tillbaka? Och det här är någonting som man på svenska kallar för likformighetsprincipen. Och då säger någon, men vad betyder det ordet? Likformighetsprincipen. Det är alltså en term som används ofta inom vetenskapen. Och den betyder egentligen att jag tolkar historien till lika med framtiden baserat på nuet. Det vill säga att jag observerar någonting. Och då antar jag att allting har sett likadant ut alltid. Och jag antar också att allting kommer att se likadant ut i framtiden. Så nutiden, eller förlåt mig, nuet är nyckeln till historien. Men också nyckeln till framtiden. Och det är det här som de egentligen ger uttryck för här. De säger att allting har varit från samma eller likadant precis. Låt mig. Allting förblir precis som det varit från världens begynnelse. Och det är intressant att, har det verkligen varit så? Hur många här var ögonvittnen till skapelsen? Knappast någon. Har det funnits någon människa som har varit ögonvittnen till skapelsen? Nej. Det är ingenting vi har sett. Och med andra ord så gör människor sina fem sinnen, sin syn, sitt hörsel till Gud. Man kan inte acceptera i tro att någonting har hänt. Och det här kallar man också för naturalismen. Alltså naturalismen som evolutionen har sin grund i. Och sann vetenskap måste uppfylla tre stycken kriterier. Först och främst så måste man kunna observera någonting. Och för det andra så måste man kunna testa någonting. Och för det tredje så måste man kunna upprepa någonting. Så det är tre saker som sann vetenskap måste ha med sig. Observera, testa och upprepa. Är det någon som kan ha observerat skapelsen? Nej. Är det någon som kan testa om skapelsen har ägt rum? Är det någon som kan upprepa skapelsen? Nej. Så med andra ord, om jag inte kan göra det, då är det inte vetenskap. Då är det filosofi eller religion. Det är inte vetenskap. Så mycket av det som kallar sig vetenskap där ute idag är per definition inte vetenskap. Även då man gör gällande att det är det. Och han säger här att det finns en koppling mellan skapelsen och Jesu andra återkomst. Varför? Jo, därför att om vi inte har ett problem med att tro på en mirakulös skapelse, då har vi förmodligen inget problem med att tro på ett mirakulöst slut. Men om jag förnekar en mirakulös skapelse, ett gudomligt ingripande i tidens begynnelse, ja, då förnekar jag också att Gud kommer att göra någonting annorlunda i den här världen i framtiden. Och teologi är ungefär som ett dominospel. Det vill säga, om jag petar omkull en sån här dominobricka, så faller nästa och nästa och nästa och nästa och nästa. Och på samma sätt är det. Om vi tittar på hur många kristna som förnekar vad Bibeln säger i första Mosebok, första kapitlet till och med elfte kapitlet. Alltså första Mosebok 1-11. Titta på hur många som förnekar vad som står där. Och sedan titta vad deras teologi tar vägen. Därför att här har vi grunderna som många säger. Men vi börjar i första Mosebok 12. Där kommer Abraham in i bilden. Han levde för ungefär 4000 år sedan. Därifrån kan vi liksom ha något begrepp om historien. Men det som har skett innan. Skapelsen, floden, Babels torn, etc. De grejerna. där får vi nog ta till den allegoriska metoden. Så att det liksom passar in med likformighetsprincipen. Att allting har varit som det alltid har varit, dåtid. Och allting kommer att förbli som det alltid har varit, framtid. Jag tolkar alltså det förflutna till lika med framtiden baserat på nuet. Och det var det misstaget som de gjorde. Och de började att håna dem och säga, ha, ni tillhör den här gruppen som tror att Jesus ska komma tillbaks fysiskt. Ja, vi vet väl bättre. Okej, så då har vi alltså deras villolära här. Och vi ser också deras motiv för den. Det kötsliga motiv, det själviska motiv. Nu tar Petrus till orda och försvarar nu denna lära i verserna 5 till och med 10. Och titta på det första han gör. Han har ett historiskt argument. Han har ett bibliskt argument. Han har ett argument baserat på Guds karaktär. Och han har också ett argument som är baserat på Guds löfte. Och det första är ett historiskt argument och det är verserna 5-7. De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparad åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Så han säger här historiskt att Gud har gripit in 2 gånger övernaturligt. Först i skapelsen och sedan genom floden. Båda involverade ett övernaturligt ingripande. Och han säger, om han har gjort det 2 gånger kan han då göra det en 3rd gång. Och han säger, jo, det ska han göra. Men den gången blir det inte genom vatten. Den gången blir det genom eld. Men han säger att det är ett historiskt argument. Att Gud förmår i det förflutna, om vi bara vågar tro hans ord. Ja, då förmår han också i framtiden, om vi tror samma ord. Och i första Mosebok 7, verserna 19-23, så ser vi att det är uppenbart att floden täckte hela världen. Det är väldigt populärt idag bland kristna att säga, men det var en lokal flod i Mellanöstern där. Men varför skulle han då samla djuren i, de kunde bara sprungit undan, inklusive fåglarna, de kunde bara flugit till nästa bergskedja och så vidare. Och de säger, ja, tror du verkligen på det? Tror du på Jesu? Vad säger han i Matteus 24 och verserna 37-39? Han säger att han talar om floden, han talar om Noa, han talar om arken, han talar om alla de här sakerna som om de vore historiska händelser. Så Jesus trodde verkligen på floden. Ska vi då inte tro på floden? Ska vi då inte tro att de här sakerna är samma? Men den här världen har förändrats under tiden. I första Mosebok, de 2 första kapitlerna, så ser vi hur världen hade helt andra förutsättningar. Det var en värld som inte var fallen. Sen ser vi i första Mosebok 3-6, så ser vi hur det finns en värld från fallet till floden. Den var en annorlunda värld, den var fallen, men det var andra förutsättningar. Sen kommer floden och vi ser en annan värld från floden fram till Babels torn. Och sedan från första Mosebok 11 så ser vi Babels torn. Det är egentligen den värld som vi lever i nu. Så världen har förändrats och den kommer också att förändras i framtiden. Jesus kommer tillbaks, kyrkan försvinner ur världen. Det blir en 7-årig vedermöda. En helt annan värld än vi har sett tidigare. Jesus kommer tillbaks, sätter upp sitt rike, 1000 år av hans styre. Helt annan värld. Och sedan ett slutligt uppror och sedan en ny himmel och en ny jord. Så åtminstone 3 gånger till kommer Gud att ingripa övernaturligt. Och vi kommer att leva, eller vi kommer inte att göra det, men människorna kommer att leva i en annorlunda värld. Så han säger att allting har inte varit på det här sättet som det är nu. Och allting kommer inte att vara som det är nu. Men om man tror på den här likformighetsprincipen, att det måste ta miljarder år att karva ut Grand Canyon, att vattnet rinner där igenom och alla de här grejerna, då tror jag på likformighetsprincipen. Men det gör inte det. Om det var en flod, precis som Bibeln säger, då kunde det här ske på timmar eller dagar och så vidare. Så det handlar om att kan jag inte tro på ordet bakåt, så kan jag heller inte tro på ordet framåt. Därför att jag tolkar allting utifrån likformighetsprincipen, det vill säga vad sker nu och vad säger mina fem sinnen. Så man har gudomlig förklarat de mänskliga sinnen. Men ingen var med. Vi måste så att säga ta emot det i tro. Och i Hebreerbrevets 11:e kapitel så finns det en lista på människor som hade tro. Och det här är en så härlig lista därför att man känner sig verkligen hemma. Därför att de är inte speciellt gudaktiga, rent mänskligt sett många av dem. Men de trodde på han som gör oss gudaktiga, och, eller rättfärdiga ska jag säga. Men i det 11:e kapitlet, första Mosebok, säger jag inte, förlåt mig, i Hebreerbrevet 11. Hur börjar den här listan? När han börjar att tala om trons människor, det är rubriken i min bibel här. Han säger, genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Så jag säger han att här är det första trosteget, att vi tror på att denna värld blev till övernaturligt genom ett uttalande av Gud. Vad är det som är det första som attackeras i skriften? Första Mosebok 1:1. I begynnelsen skapade Gud himlarna och jorden. Om jag tvivlar på den versen, då kommer jag också att tvivla på allt annat som kommer efter det. Och det är därför som fienden vill attackera detta. Någonting måste vi tro på. Antingen tror vi Guds ord, att han skapade denna värld genom att uttala ett ord. Eller så tror vi vad våra fem sinnen säger och observerar i nuet och tolkar både historien och framtiden baserat på detta. Det är våra val. Och det här är väldigt intressant nu. I vers 5, nu är vi tillbaks i vår huvudtext här, alltså andra Petrus. Andra Petrus 2. Vers 5, 2 Petrus 3, låt mig. Då står det så här. Det som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Svenska folkbibeln är en bra översättning. Och det är inte fel att säga bortse ifrån, för det är vad de gör. Men det är väldigt, det är ett väldigt mjukt sätt att säga det som det egentligen står. Vad det egentligen säger här är att de är villigt okunniga. Och den gamla King James-översättningen använder den där. Att de är villigt okunniga. Det vill säga, det här är inte bara någonting som, ja, det får väl gå. Men alltså det är ett beslut att jag ska inte känna till detta därför att jag vill inte. Det är inte bra. Jag vill inte höra detta. Så jag håller för öronen. Jag håller för ögonen. Och jag ignorerar detta villigt. Och varför är det så? Jo, därför man vill inte vara ansvarig helt enkelt. Det blir man när man undervisar om att Jesus ska komma tillbaks fysiskt. Och att han också ska döma denna värld för sin Guds förkastelse. Det andra argumentet som man har, det var det första här, det historiska, verserna 57. I vers 8 hittar vi ett bibliskt argument. Men glöm inte detta, mina älskare, att en dag för Herren är som 1000 år och 1000 år som en dag. Det här argumentet har ofta använts för att världen är gammal. Så ja, precis liksom i Guds matematik så kanske en dag är 1000 år eller miljoner år eller miljarder år. Så där ser ni. Men han talar inte om det. Han talar bara om att Gud är tålmodig. Det är sammanhanget. Så att med andra ord, när vi tycker att det har gått en förskräckligt lång tid, och i Guds ögon så är det ingenting. Därför att han bor inte i tiden. Så det här är ingenting annat än en uppmuntran till dem. Han säger att Gud är tålmodig. Och det tycks vara en fördröjning med Gud. Men det är det inte. Och Jesaja 46:10 står där. Han ser slutet från början. Är inte det fantastiskt? Han ser slutet från början. I Romarbrevet 8, verserna 29 och 30. Då står det en lista över saker som Gud gör i våra liv när vi blir troende. Och vet ni, alla de sakerna står i samma tempus. Så det betyder att när det sista han nämner det är att vi blir förhärligade. Och det står i samma tempus. Det står nämligen att det är redan gjort. Så när Gud ser på oss att vi har kommit till tro, så ser han oss redan som färdiga produkter i sina egna ögon. Det vill säga, tiden är inget problem för Gud. Tiden är bara ett problem för oss. Därför att vi litar på våra fem sinnen. Och de är inte designade i detta läge, åtminstone inte i denna fallna värld, för att hantera tiden. Mer än att vi tittar på klockan och försöker komma i tid till jobbet. Men utöver det så har vi ingen förmåga att förstå tiden. Så han ger ett historiskt argument. Gud har gripit in 2 gånger i tiden. Genom skapelsen och genom floden. Han ska göra den 3rd gången. Genom sin andra tillkommelse. Han ger ett bibliskt argument i betydelsen att Gud är tålmodig. Han dröjer för de ofrälsta skull. Han vill att fler och fler ska komma till tro. Sen ger han ett 3rd argument i vers 9. Guds karaktär. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte som en del menar. Men han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig. Så här ser vi att han säger att Guds karaktär är tålamod. Han dröjde 400 år innan han dömde Kanans folk. När Israel kom ut ur Egypten och gick in i löfteslandet. Han vill att de ska omvända sig. Och att omvända sig, det betyder att ändra sin inställning. Det vill säga, han vill att människor ska ändra sin inställning till vem Jesus är och komma till tro på honom. Och så det fjärde argumentet Petrus ger, det ser vi i vers 10. Den Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån, och himlakroppar upplösas av hetta, och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. Så här har vi ett löfte. Det som ser ut som en fördröjning är inte en annullering av hans löfte. Ni vet hur Gud väntade 120 år medan Noa byggde arken innan floden kom. På samma sätt så dröjer Gud så att människor ska få möjlighet att komma till tro. Och som en tjuv om natten talar det förmodligen inte om uppryckandet, utan det talar till dem som inte tro, det vill säga hans andra tillkommelse. Att det kommer som en chock. Liksom helt plötsligt står en tjuv i köket. Och vad är det här för någonting? Och på samma sätt så kommer den dagen att komma över människorna ovetandes. De lever som att allting har varit som det alltid har varit. I år miljarder säger man. Och vi kommer att lösa också framtidens problem. Om vi bara får lite mer tid, det kommer vi att göra. Inga problem. Det tror man. Men helt plötsligt, på samma sätt som Gud övernaturligt grep in och skapade denna värld, och på samma sätt som han övernaturligt grep in och dömde denna värld genom vatten, så kommer han i framtiden att gripa in och döma denna värld, men denna gången genom eld. Men han har ett löfte att han är god, han är tålmodig, och han vill ge människor tid. Så vi har deras villolära, vi har deras motiv, Och här har vi också nu Petrus försvar. Och det sista vi ska titta på nu kort, det är den praktiska tillämpningen. Det här är verserna 11-15. Den praktiska tillämpningen. Jag tänkte på det här, att om allting förgås, vad är det enda som är värt att investera i? Två saker är eviga. Kan ni någon sakerna? För det första, en liten Guds ord. Okej. Okay. Och det andra, människornas själ. Det är två saker som är eviga. Guds ord och människors själ. Om vi nu gör den kopplingen, borde vi inte då förena Guds ord och själen? Det vill säga, jag tar mig tid att studera ordet. Jag tar mig tid att ge ordet till de förlorade själarna. Det är den enda investering som kan bestå i evigheten. Därför att allt annat kommer att skakas. Allt annat kommer att försvinna. Men inte det som är evigt. Och han säger att när vi tar till oss den här läran om hans andra tillkommelse, då ser vi fyra olika saker som blir resultatet av det. Och det första är i vers 11b. När nu allt går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva? Eller inte bara b-versen, men hela versen. Men också i vers 14. Därför mina älskare, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i fri, rena och oförlitliga inför honom. Så här ser vi att ett av resultaten är ett heligt liv. Därför att jag vill inte möta honom och leva i synd. Och nu talar vi inte om att liksom vara rädd för honom i den bemärkelsen. Men självklart vill jag möta min Herre och frälsare på ett sätt där mitt liv är i linje med vad han vill och hur han vill att jag ska leva. Och det andra hittar vi i vers 12, och det är evangelisation. Medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Vi kan påskynda hans ankomst. Det står faktiskt så. Hur gör vi det? Svaret finns i Romarbrevet 11:25. Och står det i Romarbrevet 11:25, ja, det står att tills hedningarna i fullt mått har kommit in. Det vill säga, Gud har stannat sin profetiska klocka när Israel förkastade Jesus som sin messias. In kommer församlingens tidsålder, en parentes i historien. Under den tiden samlar Gud som en gigantisk skördetid både juda och hedningar till att bli hans kropp. Och det står att när den sista hedningen har kommit in, då startar han sin klocka igen. Då tar han bort sin församling från världen och han startar klockan igen. Och vad betyder det? Jo, det betyder att ingen vet vem den sista hedningen som blir frälst är. Så det betyder att när jag går ut och evangeliserar, bokstavligen talat, det kan vara den sista själen som ska frälsas i församlingens tidsålder, och pang boom, så är tiden slut. Han säger, ni kan påskynda det genom att evangelisera. Och då säger man, så kan man ju inte säga bara. Ja, men det står ju så. Jag kan inte se det på något annat sätt. Därför att Gud ger oss verkligen. Därför hatar Satan evangelisation. Tänk dig att stå där och berätta för en människa om evangelium. Och det är den sista skälen. Satan vet inte själv vem som är den sista hedningen som blir frälst. Därför att när det händer, då vet han att hans dom är så mycket närmare. Så att han hatar detta. Och han säger här att inte nu att vi ska göra en stor grej. Ha, det består du, jag har vunnit så många själar. Tänk hur nära Jesu återkomst är. Men på ett bibliskt, sunt, vettigt sätt så kan vi faktiskt se det så. Att när vi bidrar till att evangelisera denna värld, så påskyndar vi denna dag. Så ett heligt liv, evangelisation, och sedan vers 13, hopp. Med nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. Vilket hopp! Varför gör människor sådana vansinnesdåd idag? Som ingen kan överhuvudtaget förstå helt plötsligt. Jag tror att det har att göra nästan uteslutande med att man har inget hopp. Man har en människa som inget hopp har blir desperat. Och det är precis det som han säger, att ni behöver inte vara desperata. Ni har ett fantastiskt hopp. Och det hoppet består i att det kommer en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Och det är enligt Guds löfte. Och den sista punkten som man har, det är i vers 15. Och den här är underbar. Tålamod. Och varför drar han helt in, plötsligt in, stackars Paulus i bilden här? Vad har han gjort för ont? Jag säger, men ni kommer väl ihåg Paulus? Varför säger han detta? Lyssna noga nu. Det är högst troligt att de människorna Petrus skriver till här, de bodde i vad som är idag norra centrala Turkiet. Vet ni varför de bodde där? Därför att de var drivna dit av Saulus av Tarsus, som förföljde den kristna församlingen. De hamnade där. Så de tänkte, den där hemske Saulus, som nu kallar sig Paulus. Och så har han börjat skriva bibeltexter också. Och hans brev kommer till oss. Och vi ska läsa dem. Och de ska anses vara liksom inspirerad skrift. Och Petrus säger, kom ihåg honom. Att Gud har tålamod. Om han kan bli frälst. Eran lista över omöjliga själar kanske inte är så omöjlig längre. Det är det han säger till dem, att tålamod är, Gud har inga hopplösa fall. Finns det några hopplösa fall, ja då är det definitivt Paulus, men han har kommit till tro. Så han säger det som en uppmuntran till dem. Så vi ser här att i den här tiden så kommer det människor som tror på likformighetsprincipen. Vare sig det nu är vetenskapligt eller andligt eller filosofiskt. Man säger, vi har koll på läget. Allting är på ett visst sätt och vi har observerat det. Historien har sett ut på det här sättet. Vi vet att den är så och så gammal. Det har gått till sig och så. Och vi vet också hur framtiden kommer att se ut. Så kom inte här och börja prata om någon andra tillkommelse och att några sådana här grejer. Guds rike är här och nu och det är dags att kavla upp armarna och göra det här till en bättre värld. Och han säger, ni som pratar på det sättet som att Jesus kommer tillbaka, liksom, ni är oansvariga. En människa som hånar, men han ger alla de här argumenten. Det är en villolära, han kommer tillbaks absolut, fysiskt, mänskligt. Deras motiv är kötsliga motiv. Och Petrus försvarade genom att ge fyra olika argument för det. Och sedan ger han också fyra olika resultat, praktiska tillämpningar. Som är ett resultat av att vi tror på detta. Så en fantastisk utläggning av sanningen från Petrus sida här. I andra Petrus 3:3-15. Och Jesus, vi tackar dig för de här tankarna. Och hur uppmuntrande det är att tro att du kommer tillbaka. Och det är inte oansvarigt på något sätt. Och vi vet att du har ingripet övernaturligt i historien tidigare. Och då kommer du också att göra det i framtiden. Precis så som du har sagt. Och Herre, det här är fantastiskt att tänka på alla sätt. Och vi ber att du skulle välsigna oss nu när vi tar till oss de här orden.